Yes. Fader, vi tackar dig för att du är här just nu och vi prisar dig för att du vill röra vid oss. Det finns så mycket som vi är tacksamma till dig för. Vi tackar dig för Jesus och vi tackar dig Fader för att du har älskat oss först, du har älskat oss mest och du älskar oss med en kärlek som håller igenom allt. Och oavsett Fader vad vi går igenom, oavsett vad vi står i just nu, så har du alltid så mycket tröst, så mycket uppmuntran. Så mycket liv, så mycket läkedom och så mycket frihet för oss. Så vi vill bara ta emot ifrån dig just nu allt det underbara du har att ge till oss i Jesu namn. Amen. Jättekul att få vara här. För er som inte har mött mig förut så heter jag alltså Martin Ren. Och jag känner ju flera av er sedan tidigare i och med att jag är född och uppvuxen i Skillingaryd. Men jag flyttade härifrån 2001. Jag fick ett möte med Herren 98 så här, riktigt starkt som förändrade mitt liv. Och sen så 2001 så flyttade jag till Stockholm och gick bibelskola. Och tror det var 2007 va? som vi flyttade upp till Arjeplog. Och så jobbade jag som pastor i Pingstförsamlingen där uppe under 5 års tid. Och sen dess har jag nog mer eller mindre rest på heltid och predikat i Skandinavien och utöver världen då. Så finns med idag i en församling i Rosvik, en ställe mitt emellan Luleå och Piteå kan man säga. Där jag finns med i förkunnarteamet. Men min tjänst mycket är att jag reser och predikar och sådär. Och är det så att ni tycker att det här är bra undervisning så har jag ett antal poddar också som ni kan lyssna på. Både en engelsk podd och en svensk podd och sen en samtalspodd också där jag samtalar med människor som har fått uppleva ett möte med Jesus. Och ni kan bara söka på Martin Ren där poddar finns. Så har jag skrivit några böcker också som man kan hitta på Adlibris och lite här och var. Så. Jag har min fru med mig också, Linda, som har varit med. Vi har rest tillsammans och jobbat tillsammans med mission och med helande upprättelse och själavård och så här under ganska många år nu. Tror vi började väl egentligen 2005-2006 någon gång. Och det är så spännande att se vad Jesus gör. Det är otroligt spännande att leva nu. Alltså jag, som jag sa, reser väldigt mycket i Skandinavien och förra året så var jag alltid från Malmö i söder uppe till Hammerfest längst upp i Nordnorge. Det är många som brukar tycka att Skellefteå ligger långt norrut härifrån. Så va? Och det märkte vi när vi körde ner. Det var rätt många timmars bilkörning ner från Skellefteå ner till Skillinge. Jag bor ju i Skelleftehamn förresten ska vi säga. Ja, och så har vi tre barn då. Isak, Benjamin och Normie. Och så en fru tyckte att det räckte liksom. Så vi bor i Skelleftehamn utanför Skellefteå. Men Hammerfest är ju liksom 10-12 timmar till i bil upp norrut från Skellefteå kan man säga. Och jag liksom, när man reser så mycket som jag gör, jag har mött väl en 50-60 församlingar om året ungefär, då är det så spännande när man liksom får se vad Gud gör. För jag är ju helt övertygad om att vi står inför ett andligt genombrott i Skandinavien. Det är vidöppet för evangeliet. Människor är superhungriga. Och jag upplever också att väldigt många församlingar har fått kliva in i en ny tro och ny förväntan. Där man hör hela tiden vittnesbörd om hur människor blir frälsta och helade. Och liksom, ja, det är väldigt mycket gott som händer. Och det underbara är att du och jag får vara med i matchen. Och det som är ännu underbara är att det bygger inte på oss utan på Guds nåd. Och det finns ett bibelord som jag liksom har haft inom mig som har betytt så mycket för mig de sista åren. Och du kanske inte tycker det låter så uppmuntrande, men det står i Romarbrevet 3 och 23 så här. Att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men det slutar inte där utan det står, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Därför att de har blivit friköpta av hans nåd. Är inte det underbart? Det är ju så befriande. För det säger ju att jag har ju liksom ingen press på mig här idag överhuvudtaget egentligen. För alla vet ju att utan Jesus så går det här skogen. Eller hur? Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och därför så tycker jag att det blir så ironiskt ibland när vi pratar om det här med så här frikyrklig präktighet och så. För att vi som samlas så här inför Jesus, vi har ju bara en sak gemensamt allihop. Och det är att ingen av oss fixar det. Utan vi står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Därför att vi har blivit friköpta av hans nåd. Han har kallat dig av nåd. Och nåd är ju hans oförtjänta välvilja och hans favör som verkar i ditt och mitt liv. För att vi ska kunna bli och vara allt det han har kallat oss till att vara. Men ibland så är det ju lite lätt att glömma bort det Jesus har gjort. Har ni tänkt på det? Ja, jag tänkte på det. Vi satt här, jag och min fru, vi var tillsammans med våran mellanpojk här, då Benjamin i Göteborg. Det har gått lite fel med pojken för han håller på Frölunda. Jag har ju tyckt att hela familjen ska hålla på Brynäs då, men han är inte riktigt med på det. Och så har han alltid drömt om att få gå på match i Skandinavium. Så han brukar ju stå på bortastå uppe i Skellefteå. Det är lite tuffare där uppe att hålla på Frölunda, kan man säga. De är ganska galna, Skellefteå-fansen. Men vi åkte till Skandinavium och gick på match. Och det var underbart då. Frölunda fick ju vinna och sådär. Så pojken var glad. Och så kom vi tillbaka till hotellet då efteråt. Då, och vi brukar göra så att vi brukar läsa ett bibelstycke på kvällen. Jag och Linda och liksom prata om och sådär. Och be lite grann. Det är inte några jättelånga andakt så. Men vi tycker det är gott att bara få liksom, fokusera på ordet en stund tillsammans. Och då läste vi ju om det här. Det här tillfället när Jesus skulle bäras fram som 12-åring i templet. Jag vet inte om ni kommer ihåg den storyn, men det står så här i Lukas 2, vers 41 och några verser framåt. Att hans föräldrar, alltså Maria och Josef, brukade varje år gå upp till Jerusalem vid påskhögtiden. Och när Jesus var 12 år gick de upp till högtiden som vanligt. Men när festdagarna var över och de vände hemåt stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De antog att han var med i resällskapet och vandrade en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem för att söka efter honom. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestötta och hans mor sa till honom: "Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig." Då sa han till dem: "Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far?" Men de förstod inte vad det var han sa till dem. Du vet, Maria hade ju fått rätt häftiga profetiska ord gällande Jesus. Om ängeln Gabriel uppenbarar sig med ett budskap och du blir liksom gravid genom ett mirakel från den helige ande och sådär, så kan man ju förstå att det här barnet är rätt viktigt. Men de tappar bort honom. Vi fick leta i 3 dagar. Jag tycker det är på något sätt så skönt med Bibeln. För Bibeln är så fruktansvärt oreligiös. Det, alltså, Josef och Maria glömmer bort Jesus och en hel dag går utan att de tänker på vad är Jesus liksom så. Jag tycker det blir så kul på något sätt. Och så går det 3 dagar, de letar efter honom och så kommer in i templet och han bara svarar helt självklart att ja, men det är klart att jag måste vara med min himmelske far. Och det är någonting som vi alltid kan veta, att Jesus, vi kommer alltid finna Jesus där fadern är. För Jesus kan bara göra det han ser fadern göra. Han kommer alltid leda oss tillbaka in i gemenskap med far. Han kommer alltid leda oss in i faderns hjärta. Men poängen är att av och till så kan du och jag leva på så sätt att vi glömmer bort vad Jesus har gjort för oss. Och det är viktigt både som enskilda och som församlingar att vi lever vårt liv utifrån ljuset av vad Jesus har gjort för oss på korset. Jag tänkte ta lite grann om det. För jag tror att det är viktigt också när vi kliver in i ett nytt år. Och bara liksom påminna oss om vad Jesus gör. Jag fick ett sms idag från min pastor då, Jan. Han skrev till mig. Och liksom, vi har en sms-grupp i förkunnarteamet i församlingen, så han skrev bara det att han fått rapport från UMU i Minsk, att det var bara ett stort antal troende som bara samlades och prisade Gud igår. Jag tror att de var 4 000 som kunde samlas och prisa Gud i Vitryssland. Det tycker jag är rätt häftigt. Och det är häftigt att liksom påminna sig om vad Gud gör utöver världen. Och att vi lever inte vårt liv i egen kraft utifrån vår egen förmåga, utan utifrån vad Jesus har gjort. Och vi hittar egentligen i Bibeln 3 perspektiv på vår identitet som man kan ta till sig. Och ni kommer känna igen de här 3 perspektiven. Jag ska dela lite grann om det idag, bara för att påminna oss om att vi har faktiskt Jesus med oss och vad Jesus har gjort. Och det första perspektivet jag skulle vilja lyfta upp, det är ju kanske det minst uppmuntrande då. Det är ju djävulens perspektiv på dig och mig. Och hans perspektiv är ju inte jätteuppmuntrande, så jag tänkte vi börjar där och så blir det som bättre och bättre sen. Så jag hoppas att ni orkar följa med en liten stund här nu. I uppenbarelseboken 12 så beskrivs ju djävulen så här. Jag kan läsa från vers 10 till och med vers 12. Jag tycker bara att det här är så uppmuntrande när man läser vers 10 här. För det står, nu, och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldigt hans moder. För våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagar dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem, men ved dig du jord och du har, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Och det är bara så starkt att påminna sig om att riket och makten och frälsningen och väldet tillhör Gud och hans moder. Att oavsett vad som händer i världen så har Jesus vunnit en seger som gör att han har den ultimata auktoriteten och makten. Men här beskrivs djävulen som våra bröders åklagare som dag och natt lever för att anklaga. Och det finns många liksom ord som beskriver djävulen. Alltså, ordet djävul kommer från ordet diabolos, då diaballo, den som kastar isär, den som splittrar. Han beskrivs som lögnare. Ordet satan, hashatan, betyder egentligen den som anklagar falskt. Så när djävulen ska beskriva dig så ljuger han splittrar, han anklagar falskt. Så när han ska beskriva vem du är så kommer han att peka på dina förflutna, ditt trasiga förflutna, din synd, dina misstag, din trasighet och det som inte funkar i ditt liv. Är det någon mer än jag som har saker som skulle kunna definiera som känns mindre smickrande ibland? Ja, eller hur? Vi har ju alla gjort bort oss. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och vad djävulen gör, det är att han vill använda ditt trasiga förflutna för att sätta identitet på dig. För han vet det, att om du lyssnar på det så kommer det att binda upp din framtid. Alltså, när jag blev frälst så hade jag plågats ganska mycket utav liksom psykisk ohälsa. Jag hade kämpat ganska mycket med depression och liksom självmordstankar och sådana saker. Jag fick ganska starkt möte med Jesus. Och det är nog enda gången jag har hört honom tala till mig med hörbar röst. Jag har haft en del profetiska upplevelser, men jag upplevde så tydligt att tala till mig med profetisk, eller med som, nästan som en hörbar röst. Det blir så starkt för mig. Och när jag tittar på mitt gamla liv, varifrån jag kommer, så fanns det ju så mycket som inte riktigt klickade för mig. Och vad fienden ville, det var ju att han ville ju sälja in en bild av mig. Jag kämpade mycket med, liksom, jag hade jättesvårt att stå framför folk, svårt att tala offentligt och sådär. Och jag trodde ju aldrig att jag skulle kunna jobba med någonting som hade att göra med att resa och predika så här. Hans bild av mig var ju att du är trasig, du är bruten, du kommer inte komma vidare. För du är begränsad av ditt förflutna. Men så står det här att de övervann honom genom lammets blod och sitt vittnesbördsord. Och det kan vara underbart att proklamera blodets kraft och så här, eller hur? Vi har ju liksom sådana sånger, jag brukar köra de här gamla liksom campmeeting-sångerna ibland när jag ska förbereda ett möte, there's power in the blood, i blodet finns kraft. Så här, jag älskar de här gamla proklamationssångerna, för de proklamerar en andlig verklighet. Men det kan vara rätt bra att ha en uppenbarelse om vad blodet har gjort också. Eller hur? För att det övervann honom genom lammets blod och sitt vittnesbördsord handlar ju om att man förstår vilken skillnad Jesu blod har gjort för dig och mig. Och i Kolosserbrevet 2 så står det att, ja, vi kan ju läsa det också förresten. Kolosserbrevet 2 så står det så här. Vers 13 till och med 15. Står det att ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Stanna lite grann. Så hur många överträdelser är alla? Ja, det är ju alla, va? Det betyder att det finns inga överträdelser som man inte har förlåtit. Så all synd du har gjort, gör och någon gång kommer att göra, har Jesus tagit bort på korset. Och så står det så här. Han har gjort oss levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast på korset. Han avväpnade härskarna och makterna. Och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Så det Jesu blod har gjort för dig, det är att han har tagit bort all din synd. Johannes döparen proklamerar, se Guds lamm som borttager världens synd. Och Jesus lyckades faktiskt på det. Så han tog bort din synd. Han har förlåtit dig dina överträdelser. Och det här skuldebrevet som vi nämnde om här innan, med gammal trashet, gamla misslyckande, gammal synd. Allt det är uppspikat på korset för att du ska få en ny framtid tillsammans med Jesus. Jag hade en så stark liksom upplevelse av det här bara för några veckor sedan. Jag var i Vasa då och predikade i Österbotten, svensktalande delen av Finland. Och jag har predikat en del på liksom, de svensktalande baptisternas sommarkonferens. Och så skulle vi ha som en leda då om liksom upprättat i tjänst i korsets kraft, och skulle vi ha ett kvällsmöte sen som var som mer öppet då. Och på det här kvällsmötet så kommer det in en kvinna som är rätt känd i frikyrkan i Österbotten. Alltså det är ju i inga jättestora sammanhang, så folk känner ju till varandra. Och den här kvinnan hade fungerat ganska starkt tidigare i liksom det profetiska, i förbundstjänst, och var vän med liksom pastorerna i Vasa. Det var ganska många församlingar som körde tillsammans i Vasa på den här konferensen. Det var ganska mycket ledare och pastorer där också på kvällsmötet. Och då kom hon in och sitter där. Men det är en kvinna som det har gått fel för. Alltså. 2019 så får hon en kris. Hennes familj går sönder, hennes äktenskap kraschar. Hon går in i en livsstil med ganska mycket orenhet och ganska mycket alkohol och sådana saker. För att döva sin ångest och sådär. Och hon har inte varit på möte sedan 2019. Och sista gången hon hade varit på möte, det var ett av mina möten där jag hade fått en profetisk hälsning. Att det finns någon här som du är på väg och göra val som inte kommer vara bra för dig. Du kommer och liksom, du är på väg att lämna din familj och gå till ett annat håll. Men jag bara fick den här hälsningen till någon då, att Herren vill hela och upprätta ditt äktenskap. Det finns hopp och framtid om du vill. Men då sa den här kvinnan, hon gick åt ett annat håll, så hon lämnade sin man och gick bort. Han inte varit på ett möte på 5 år. Och så kommer hon och sitter med på mötet, och folk vart ju så här förvånade, i och med att de kände, det var många som man såg på folk, att när hon kom in på mötet så vart de förvånade, kommer hon hit liksom? Kommer hon hit? Och så kommer in och sitter där, och jag predikar liknande budskap som jag predikar för er nu. Och så kommer hon fram och bara rusar fram efteråt så här. Och när hon rusar fram så går ju ingen annan fram, för folk blir så förvånade över att hon kommer på förbön. Och hon kommer till mig och säger: Martin, det är viktigt att du ber för mig ikväll. Och så säger hon: jag har så längtan att komma tillbaka till Herren. Och så sa hon: får jag komma tillbaka trots allt jag har gjort? Älskar han mig fortfarande? Får jag komma till Jesus? Och jag säger: det är klart du får komma. Det är klart vi ber för dig. Det är klart, för ditt skuldebrev är uppspikat på korset, din synd är borttagen. Ja, men du vet inte vad jag har gjort. Nej, det vet jag inte. Och du vet ju inte vad jag har gjort heller. Men jag vet vad Jesus har gjort åt det du har gjort. Han har tagit det på korset. Och så liksom börjar hon prata. Ja, men hur blir det med det här och det här och det här? Så vet du, vi skippar det ikväll. Ikväll ska du få komma hem till far. Så tar vi de här sakerna en annan dag. Men det viktiga ikväll, det är inte att vi löser alla dina frågor, utan att du kommer hem. Jag fick be för henne. Och hon fick ett sådär starkt möte med Gud. Så hon satt och grät i säkert en halvtimme och bad för henne. Och det var så märkligt också, för folk satt ju och tittade. Så det var ingen annan som vågade komma fram på ett tag. Sen så kom ju fler folk fram till förbundsteamet och så här. Men vet du, just det här, djävulen hade försökt begränsa henne genom hennes förflutna. Du vet, du kan ha gjort en massa saker. Det kan ha gått riktigt fel för dig i livet. Men det kommer aldrig gå så fel för dig. Du kommer aldrig sjunka så djupt att inte Jesus kan lyfta dig igen. Du kommer aldrig gjort bort dig så att blodet inte håller och att det inte finns en ny chans och en möjlighet till upprättelse för dig. Och jag tycker det är så häftigt. Jag brukar säga, du vet, han tog vårt skuldebrev. Ett annat sätt att säga det är att Herren räknade med din dumhetsfaktor när han frälste dig. Vi har som ibland tanken att Gud sitter och är så här, han har en plan och en tanke för dig. Och allting funkar jättebra. Du läser din bibel, du ber, allting går som planerat. Och så gör du bort dig. Och då är det som att Gud säger: oj, vad ska jag göra nu? För jag hade inte räknat med att det skulle gå så här i ditt liv. Men vet du, Gud visste vilken oreda du skulle ställa till med när du föddes. Så han löste problemet för 2000 år sedan på korset. Ibland är det någon som säger så här: tar du lätt på synden när du predikar sådär, Martin? Då brukar jag säga just det här att Gud räknar med din dumhetsfaktor när han frälste dig. För det betyder inte att jag tar lätt på liksom synd och dåliga val. Det förstör och bryter ner i människors liv. Men jag tar korsets kraft på större allvar än syndens kraft. Jag tror mer på Guds kraft till att upprätta och förvandla än vad jag tror på syndens makt att bryta ner. När man kommer till Herren. Så djävulen, han använder ditt förflutna. Sen har du det andra perspektivet. Jag ska inte stanna upp vid det så länge. För att det var egentligen det här första perspektivet. Och det tredje då, Guds perspektiv, som är det viktiga. Men jag vill ändå bara lyfta det här också ifrån andra Korinthierbrevet 5. Vers 16. Så står det så här: därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så längre. Det kan ju också betyda på ett köttsligt sätt efter våra mänskliga värderingar. Och att se på människor på ett utifrån ett mänskligt perspektiv, det innebär att man tittar på var en människa befinner sig i livet just nu. Vad har du lyckats med? Vad har du misslyckats med? Vad har du för utbildning? Vad har du för förutsättningar? Och så tittar man på människor rent mänskligt och ser vad en människa har för förutsättningar och tänker att det är ungefär det som vi kan förvänta sig att den här personen kan klara av. Och det är klart, idag för mig så är det ju mycket bättre att du tittar på mig på ett mänskligt sätt och ser var jag befinner mig idag jämfört med var jag befann mig när jag satt liksom med ångest och psykisk ohälsa och liksom trasighet på insidan. Men det är fortfarande väldigt begränsande, för Gud vill ju mycket mer. Det här Och vi hade, jag vet, i Arjeplog en gång, det är ett mindre sammanhang som jag jobbar som pastor där. Jag sa till dem det, ett möte, att vi ska ha ett befrielsemöte idag. Och då menar jag inte ett befrielsemöte från demoniska krafter. Men vi ska lösa varann från våra så här mänskliga begränsningar. För att jag märker att när man har levt i en församling tillsammans länge, så blir det lätt så att man sätter in varann i fack och tänker att det är ungefär det här vi kan förvänta oss av den personen. Men allt kan förändras om en person får ett möte med Gud. Eller hur? Vi kan se på varandra rent mänskligt. När djävulen använder det förflutna, vår trasiga förflutna, för att definiera oss, så använder människor nuet för att definiera oss. Men Gud använder varken det förflutna eller nuet för att definiera dig. Utan om vi läser vidare här, så står det så här: om någon är i Kristus, är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Så när Gud ser på dig, så ser han dig som en ny skapelse i Kristus. Och lite längre ner så står det att han blev gjort till synd för att vi i honom skulle vara Guds rättfärdighet. Så när människor tittar på dig, så ser de nuets omständigheter. När djävulen tittar på dig, så ser han dig genom ditt trasiga förflutna. Men när Gud tittar på dig, så ser han dig i Kristus, vad du är på väg att bli. Så jag brukar säga att evangeliet skulle kunna förklara så här: att du är helig, du är rättfärdig, du är välsignad, du är älskad, du är försonad, du är utvald, du är kallad, du är uppfylld av Guds favör och du är smord med den helige ande. Och det är inte ditt fel. För Jesus gjorde det och gav det resultatet. Du har fått ett nytt liv i honom. Han ser det i Kristus. Men så har han ett perspektiv till. Han ser det i Kristus och han ser vad du är på väg att bli. För i Romarbrevet 8:29 står det: de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle bli den förstfödde bland många bröder. Det är Romarbrevet 8:29. Gud ser inte bara dig i Kristus, utan han ser vad du är på väg att bli. Så när han talar till dig, jag vet inte om någon av er någon gång har fått profetiska tilltal som är svårt att tro på, för att det är så mycket större. Alltså, när jag blev frälst uppe på Friden här, en majkväll 1998, fick jag det här avgörande mötet med Herren. Jag fick liksom bli fylld med helig ande då också. Och ganska snabbt så började människor komma och profetera till mig. Där. Jag som profeterade och sa liksom: jag ser hur du reser över världen och predikar evangeliet, och du kommer se tusentals människor komma till tro. Du kommer stå inför skarorna och predika och sådär. Och jag trodde ju att det var djävulen först. För jag kände ju mig själv. Och jag var livrädd för att ens liksom läsa högt i skolan. Jag tyckte det var jättejobbigt att möta en grupp människor på gatan och sådär. Jag hade kämpat så med människofrukten. Så jag hade ju tänkt att jag kommer aldrig kunna jobba med något som har att göra med att stå inför människor. Jag aldrig skulle vilja lyssna på mig ändå. Så jag trodde det var djävulen. Men sen fick jag de här tilltalen så många gånger att jag tänkte att det kanske är Herren ändå. Men då tyckte jag synd om Gud, vet du. För jag tänkte, har du ingen bättre? Vet du, jag kör fortfarande den med Herren ibland när det är så att det är problem. För ni vet, det är både härligt och besvärligt att stå i tjänst där, va? Jag vet inte hur många nätter man har suttit vaken och tackat Herren för att man får tillhöra församling. Och ibland har man suttit vaken på nätterna och gråtit, lipat över att det gör så ont att tillhöra församling. För man möter så mycket smärta. Det är både liksom Gud, i livet med Gud ingår ju både genombrott och sammanbrott. Va? Eller hur? Allt det här behöver rymmas i samma relation med Herren. Både segrar, nederlag, både glädje och tårar. Han tål hela grejen. Men just det här, att jag brukar säga till er då att, du vet, jag har sagt till dig från början att det är ingen bra idé att kalla på mig. Det finns massa människor som skulle kunna göra det här bättre än mig. Men du envisas ju med och utvalt mig. Så jag brukar säga det, att det står i ditt ord, det står Johannes här. Du sa att ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Så jag brukar säga till den, du utvalde mig. Jag har sagt till dig att det är en dålig idé, så det här är lite på dig. Om det här går åt skogen, Gud. Så du får bara göra någonting här nu. För att han kallar på dig först. Och när vi ser på våra liv och vi ser på våra församlingar, så är det så viktigt att inte vi låter det förflutnas smärta, trasighet och misslyckande definiera vår framtid. Och det är också viktigt att inte vi låter nuets begränsningar definiera vad Gud kan göra. För du är bara begränsad av Guds möjligheter. Vet, ibland kommer folk till mig så här i vår församling och säger, jag har sett ett problem i församlingen. Och då brukar jag svara, har du bara sett ett problem? Jag skulle kunna ge dig 30-40 problem till. För där det finns människor så finns det problem. Jag vill att vi ska vara en församling som är full av problem. För det betyder att då har vi en massa människor som kommer som är på väg att förvandlas. Och det var ju det som var syftet, eller hur? De som man i förväg har känt som sina, han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så de utmaningar och de problem som finns i Pingstkyrkan i Skillingaryd, som finns i Missionskyrkan, som finns i de olika församlingarna som finns representerade här, är ju egentligen ingen begränsning för Gud, utan det är bara en möjlighet för ett större mirakel. Jag har fått sån tro på Guds kraft. En av tjejerna som vi avskilde nu en pastor till i vår församling här i november. En tjej som kom från ett muslimland ursprungligen. Jag kan inte gå in så jättemycket på detaljer runt henne av olika skäl. Men det är så häftigt att se henne nu när hon predikar och hon leder. Hon fungerar ganska starkt som evangelist också. Det är ingen överdrift att säga att hon har lett hundratals människor till tro. Alltså. Hon har kommit ut väldigt starkt i tjänst. Fick fly då från ett muslimland när hon blev frälst. Och hade fått möta Herren för att hon var dödshot och så var tvungen att bara ta sig därifrån. Jag mötte henne första gången i Råneå. Uppe i Norrbotten. Jag vet inte om någon känner till Råneå. Men det är uppe i Norrbotten. Och då är hon en rätt blyg tjej som kommer in och sitter längst bak och inte gör något väsen av sig och kämpar ganska mycket med fruktan. Så det var ingen nästan som såg något ledarskap i henne på den tiden. Men jag kommer ihåg att jag fick en profetisk hälsning till henne. Så får hon ett möte med Herren. Och sen ses vi inte på ett antal år. Jag mötte henne 2008. Vi möts inte på ett antal år. Och Gud håller på att jobba med henne, va? Och så har jag ju liksom en liten avstickare. En del av er vet om det, att jag satt ju kidnappad 1,5 år också. Jag och en vän i Syrien då. Och under den här tiden så får hon kontakt med Jan då, som är pastor i församlingen som jag tillhör också då. Och kommer in och börjar jobba. Och när jag kommer hem så får jag höra om att det är liksom en ny tjej som har kommit in. Och det händer väldigt mycket runt henne. Det är väldigt mycket afghaner och irakier och iranier och så här som blir frälst. Och som hon får döpa och hon får leda. Och så kommer hon fram till mig och säger så här: kommer du ihåg mig? Och jag sa, nej, jag kommer inte ihåg dig. Har vi mötts? Ja, jag kommer ihåg dig. För du var ju killen som kom fram och profeterade över mig när jag satt längst bak. Och på den tiden så var jag jätterädd och blyg och trodde aldrig att Herren skulle kunna använda mig. Men, och bara se vad Gud har gjort i hennes liv. Hade man tittat rent mänskligt på henne, hade man hittat så många anledningar till varför Gud inte skulle kunna verka. Men när man ser i ljuset av vad Jesus har gjort, så förändras allt. När man tittar på sin församling i det naturliga och utifrån det förflutna, så kommer man alltid hitta 100 orsaker till varför Gud inte skulle kunna verka. Men när vi ser utifrån vad Jesus har gjort på korset, när vi ser Guds framtid, då blir helt plötsligt allting möjligt. Gud vill att vi ska gå in i ett nytt år. Och inte då göra som Josef och Maria, så att vi glömmer Jesus. Utan att vi lever i liksom den nya skapelsens verklighet. Lever i korsets kraft och ser att Gud har så mycket framtid och hopp för dig och mig. Han har utvalt oss till att bära frukt. Han har kallat oss till att liksom få se hans kraft. Och alla de här invändningarna till varför det inte skulle kunna funka för dig har Jesus tagit bort på korset. Jag har märkt att fienden är expert på att peka ut på varför inte du skulle kunna bli använd. Du är antingen för ung, det brukar jag få höra när jag börjar predika, att du ser väldigt ung ut. Eller så är du för gammal. Eller så är du på fel plats, eller du har fel kön, eller du har fel utbildning. Det finns en massa saker som skulle kunna liksom diskvalificera dig. Men det har Jesus om inte gjort på korset. Han spikade upp skuldebrevet och tog bort alla anklagelser mot dig och mig. Jag brukar säga att djävulen blev arbetsbefriad på korset. Det är därför det står att han har blivit avväpnad. För att han har inga anklagelser längre som gäller mot dig. Det enda han har som han kan använda mot dig idag, det är lögn och bedrägeri. För om du fortfarande köper hans lögner och köper hans anklagelser, så går du in under någonting som inte finns för den som är i Kristus, nämligen fördömelse. Och då är det mycket svårare för dig att tro att Gud vill verka genom dig. För du kommer alltid tycka att du inte är riktigt bra nog. Du är inte riktigt där än. Men du vet, du, Herren älskar människor så mycket mer än vad du och jag gör. Jag ska avsluta med det här. Ska vi be tillsammans? Du vet, jag var i Ryssland och predikade en gång. Och det var liksom, mina barnen var små. En av pojkarna hade magsjuka och den andra hade kolik hela veckan. Så jag sov typ 2-3 timmar på hela veckan. Och så sätter vi oss i bilen och ska åka då upp över genom Norrbotten via Kalix, Haparanda, Rovaniemi in i Finland och så över ryska gränsen. Ska vi köra konferens där? Och ryssarna är ju ganska, de vill ha mycket möten när man kommer, kan man säga, och långa möten och sådär. De sa det till mig när jag kom fram att vi vet inte när du kommer nästa gång, så vi kör på. Vi har 3-4 möten om dagen och långa böneköer är det ju alltid och sådär. Och, så där. Och jag tänkte när jag kom fram till hotellet så jag skulle liksom förbereda predikan. Då sa jag till Herren, du får bara styrka mig nu, för jag är så mycket mer redo för täcket och kudden än ordet och bönen just nu. Och jag kan göra som en vän gjorde, han döpte om kudden till ordet och täcket till bönen. Så kunde han säga att han hade varit i ordet och bönen hela morgonen. Men i vilket fall som helst, jag bara sa det. Jag känner, jag har inte hunnit förbereda mig som jag vill och vi ska köra konferens. Det är mycket folk som kommer och liksom de förväntar sig ett möte med Herren. Och så står jag, jag är så trött. Och då sa Herren till mig, vet du Martin, jag älskar de här människorna så mycket mer än vad du gör. Det enda du behöver göra, det är att dyka upp, berätta om Jesus, så gör den helige ande resten. Men alltså, det är en bra deal, vi kan köra på det. Och vi hade den konferensen, så många människor som fick möta Herren. Och det är viktigt att du lever i det här, för att du kommer få en massa orsaker till varför inte det skulle kunna funka för dig. Men Jesus, han längtar så mycket efter att få släppa på sin kraft genom dig. Han längtar mycket mer efter att få använda dig än vad du längtar efter. Han längtar mycket mer att få verka genom pingstförsamlingen i Skillingaryd än vad vi någonsin skulle kunna göra. Han älskar människor. Va? Det här med helande och befrielse och mirakler är ju egentligen inte en fråga om huruvida man är karismatisk eller inte, utan det är en kärleksfråga. För att det är Guds kärleksspråk till världen. Han vill älska människor genom dig och mig. Va? Och Kristus vill leva sitt liv genom dig och mig så att människor kan få möta Gud. Och han har gjort allting klart för dig på korset. Därför så har du framtid och hopp. Därför så ligger din bästa tid framför dig. Därför så vill Gud att du ska få bära frukt. Och att du ska få förvandlas så att Kristus får lysa fram lite mer genom dig och mig. För varje dag, det är Guds kallelse på sig för ett nytt år. Och jag bara tror att han vill ha med dig på det tåget så starkt. Så vi tackar dig för att du är här just nu. För att röra vid oss. Vi tackar dig för att du har tagit vår synd. Tackar dig för att du har tagit vår brutenhet. Vår trasighet. Och vår smärta. Och vi tackar dig för att du har framtid och hopp för oss. Bara kom helige ande och gör ditt verk just nu. Bara kom helige ande och rör vid våra hjärtan just nu i namnet Jesus. Jag bara upplever att jag får får några hälsningar här. Jag upplever att du finns här som du har haft en sån, du vet om att du har haft en kallelse från Gud och du har haft en sån längtan efter Herren. Men genom åren är det som att det har kommit in mer och mer av en kanske passivitet i ditt liv. Och du har känt att det är så fruktansvärt svårt att bryta. Jag skulle vilja komma upp på banan igen. Men jag är som, det är som någonting som håller mig tillbaka. Jag bara skulle vilja proklamera över det att det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Vi vill bara be för dig att Herren ska få röra vid dig. Det finns också ett par stycken här inne som jag upplever. Du har kämpat med det här att du tycker att du är för gammal helt enkelt. Att det är dags att släppa. Liksom. Men jag bara upplever att Herren bara vill ge dig flera fruktbärande år i tjänst. Som Hiskia, han fick 15 år till. Ja, jag upplever att Herren vill ge dig som äldre. Det finns några här som han bara säger. Han bara har den uppmuntran till dig, upplever jag. Allt får ju prövas naturligtvis. Men jag bara upplever att jag har den här hälsningen till dig. Att du har flera fruktbärande år liksom framför dig. Det är inte tid att bli pensionerad nu, utan passionerad för Gud. Vi vill be för en ny eld och ny smörjelse över ditt liv. Också du som kan ha brottats med olika misslyckanden och kanske synder. Kanske du har hamnat i en livsstil som du tycker diskvalificerar dig. Vet du, Herren vill lösa dig. Det finns kraft hos Jesus till att sätta dig fri. Eller du kanske har burit på en kallelse. Men så har du inte riktigt gensvarat och så har det liksom låst sig för dig. Jag upplever Herren bara vill lösa ut dig just nu. Vi ska ta en stund här nu och bara be tillsammans och tillbe Herren här. Innan vi går vidare in i fikat här. Och jag kommer att finnas med i bön och Mikael kommer att be. Och jag har min fru med mig också, Linda, som kommer att finnas med och be. Vi bara tror att Gud vill möta med dig. Jag bara skulle vilja bara utmana inför det nya året lite grann på den här förbönen att ge en svar på den här kallelsen. Att de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas utifrån hans sons bild. Att det är dags att släppa det förflutna. Det är dags att släppa nuets begränsningar och kliva in i Guds möjligheter. Jag tror att det är egentligen alla här inne är kallade till att se hundratals människor liksom berörda av Guds kraft. Se hundratals människor frälsta, helade och upprättade. Och det finns ingen anledning till varför Gud inte skulle kunna använda dig. Jag tänker på det när jag ser dig längst bak här, Thomas. Att du var ju en av dem som hade en väldigt stor påverkan på mig när jag blev frälst. Vi tog mycket tid att samtala och prata genom åren. Och idag så har vi ju sett hundratals människor frälsta och helade. Vi ser liksom hur Gud gör jättemycket in i New Age-världen och det händer så mycket spännande saker. Men någonstans så börjar ju det med att Thomas och några killar till gjorde sig tillgängliga. De bad för mig, tog tid med mig och vi pratade tillsammans. De kunde ju inte veta vad Gud skulle göra sen. Men du vet aldrig vad det betyder att du svarar ja. Det behöver inte vara några stora grejer. Men bara säga ja till Herren till att använda dig. Jag upplever att det finns några stycken som Gud bara vill ska få gensvar speciellt här idag. Självklart så kan han möta dig där du sitter i bänken. Och självklart så kan han möta dig i din personliga bönekammare. Men det kan också finnas något starkt av att bara kunna få gensvara. Och låta Herren få röra vid dig här. Vi ber givetvis också för andra behov, om du behöver liksom hälsa i din kropp eller i din själ, om du behöver din familj behöver ett mirakel kanske, det kan hända att det är liksom dina barn eller vad det kan vara. Men jag kände speciellt inför ett nytt år att det finns en kallelse på dig och mig och det finns en kallelse på Pingstförsamlingen i Skillingen att kliva in i Guds framtid. Släppa det som har varit. Släppa nuets begränsningar och se Guds möjligheter. Så om du känner att det rör vid dig så är du jättevälkommen fram. Vi vill be för dig. Och lovsångsteamet kan ju komma upp här och leda oss i lovsång och tillbedjan. Så är vi inför Herren en stund. Och så är ni jättevälkomna fram som vill ha förbön. Ska vi be tillsammans.